Ja, vi kör igång avsnitt nummer 42, Anders.
Ja, det börjar närma sig en riktigt bra spansk likör, så det är ju först vid nästa avsnitt vi får det, men vi försöker ju alltid att få till det här med programmet lite oftare än vad vi lyckas. Men nu så får ni hålla till godo med 42an mitt i den svenska högsommaren.
När den är som allra bäst.
Ja, eller när som den är i varje fall. Ja, i år har det inte varit mycket till sommar, va? Har det varit 4 dagar?
Någonting sånt, fast ändå, jag såg bara häromdagen någon meteorolog som försökte liksom hålla ångan upp genom att påstå att juli månad har varit varmare än normalt.
Ja, men det gällde hela jordklotet, det gällde inte Svealand eller...
Ja, men jag fattar för att det var den svenska juli månad.
Ja, jag läste också den där, och som jag läste den så var det jordklotet som aldrig har varit så varmt som den här.
Ja, men det kan nog... För jag är själv skeptisk till att juli månad i Sverige har varit varmare än normalt.
Ja, det är som det är. Men det är ändå lite tillfälle till att ta en cykelrunda. De har blivit färre för mig än vad jag tänkt mig innan sommaren faktiskt. Men lite så fasen om inte åldern helt plötsligt tog ut lite rätt av mig. Kan det vara så, tror du?
Alltså, jag vet inte. Jag vet däremot att jag såg en film som en nyhetssajt i Sydnerka hade gjort på 3 stycken Adamsöner. Och ska man tolka den innebörden i den filmen, då tror jag inte åldern spelar någon roll faktiskt. Det är för att din farsa var en av de 3 och han cyklar ju rätt mycket, va?
Ja, han gör det, precis. Jag har ju normalt cyklat tidigt på morgonen nu när jag jobbar med Tour de France. Men det tycker jag är försiktigt att gå upp och cykla 7-8 på morgonen. Jag vill vänta framåt 10. Så det får bli det till kommande år. Då kör jag 9:00 istället och se om jag orkar köra några fler pass.
Själv är jag ju då solskenscyklist, så att jag har ju då i ren protest inte cyklat så mycket.
Det är skönt att göra annat när solen skiner också.
Ja, men det är ju absolut. Däremot så det har blivit lite så här sköna, tycker jag, sommarcyklingsturer på grusvägen till och från vänner och bekanta med någonting gott i cykelkorgen och sådär, va?
Ja, men det är nästan är ju det, liksom, det som är cykelåkning, va? Det här att flåsa och ha snygga cykelradionkläder på sig, det är en sak. Men det här att kunna ta cykeln till kompisar, till jobbet och så här, det är det bästa. Och det allra bästa, det har jag pratat om flera gånger, det är Brompton. Man kan ta cykeln och så hoppar man på en buss eller så hoppar man på ett tåg eller någonting, och så har man cykeln med sig när man kommer fram. Det gillar jag.
Hur liten blir den där cykeln när du fäller ihop den?
Ja, den blir ju som ett handbagage ungefär. Som ett vanligt handbagage. Lite bredare än ett vanligt handbagage.
Ja, för det har ju varit lite väsen om det där med att ha med sig cykeln på tåget, på SJ till exempel. Gary Jones, som är en känd cykelprofil här i landet, han råkade ut för att han blev ju stoppad på tåget när han hade med sig sin cykelväska.
Det kan man bli kanske, eller?
Ja, eller hur var det med det? Du, vi kan höra med Gary, han kan få berätta själv. Men vi kan väl börja med att höra om hur mycket han har rest på det här sättet genom åren. Alltså på tåg med cykeln som bagage nedpackad i en stor väska.
Ja, jag har räknat ut att det är nästan 300 resor med tåg sedan jag flyttade till Sverige på 80-talet. Jag har ingen körkort, jag har fyllt 54 i helgen och jag är ganska aktiv inom svensk cykel. Jag har ett företag att vi kör cykelresor till Italien och väldigt många av våra kunder behöver åka med sina cyklar till flygplatsen när vi ska flyga iväg.
Van resenär alltså, men vad var det som hände nu på din senaste resa?
Jag blev nekad på ett tåg i förra veckan av en tågmästare som hänvisade till de nya reglerna. Och när jag läser dem, ja, hon hade rätt på, om jag nu ska säga som det var skriven, så hade hon rätt. Jag fick inte åka tåget med min stora väska. Så jag har tagit kontakt med SJ och jag har blandat in flera part. För om det här hade hjälpt fullt ut så hade det varit förbjudet för gitarr, barnvagnar, skidor, allting liksom som är över 80 centimeter. Men nu har SJ tagit upp det här internt. De har ändrat sin formulering på hemsidan. Så nu är det glasklart för alla att man får ha med sig 2 stora väskor upp till 80x50x35. Men för att ha utöver det så får man ha en dataväska eller en handväska. Och sen får man ha ett specialbagage, till exempel en cykel i packväska.
Ja, men det är ju perfekt. Då får man med sig både cykelkläderna och cykeln.
Ja, absolut. Och sen för alla som åker tåg, jag har hört tågmästare nu ett par gånger säga att de här mindre väskor som klassas som flyg kabinväskor, de här som man har som handgarage på flyget, de får man egentligen inte ha på ändarna på bagagehyllorna. Och normalt, alla lägger de här mindre väskor där och sen får inte vi som har stora väskor plats med våra stora väskor. Så egentligen, de här stora väskor, de här mindre väskor ska placeras ovanför huvudet. Och vissa SJ-tågmästaren ropar ut det här nu. Jag hade önskat att alla hade gjort det. Så då har vi ingen problem att få plats med våra stora väskor, barnvagn, skidor och sånt. Med de platser som de är tänkt för.
Det låter väl rimligt. Var sak på sin plats alltså. Handbagage och de lite mindre väskorna på hatthyllan. Och sen de här ställen i änden av vagnarna där. Ska man ställa stora och otympliga väskor som typ cykelväskor och skidfodral och vad det nu kan vara. Det gick ju ändå ganska snabbt, Gary, från det att du blev nekad att ha din väska med på tåget till det att SJ uppdaterade sin hemsida och förtydligade reglerna. Var du beredd på att det skulle bli så snabb respons på det här?
Jag sitter med som ordförande i Dalarnas cykelförbund. Jag är verksamhetsrevisor i Svenska cykelförbundet. Jag har en väldigt stor kontaktnät inom svensk cykel. Och när jag skrev det här på Facebook, jag taggade alla tänkbara namn. Ja, till exempel Tommy Prim och de här gamla cyklisterna. Så jag vet inte om det har hjälpt till lite grann. Det här frågorna kanske blivit lite stora än det hade varit om en vanlig Svensson hade skrivit kanske, jag vet inte. Men huvudsaken nu är att det är fritt fram för oss på SJ-tåg och åka med våra cyklar i packväskor som vi vill kunna göra.
Det låter gott, och det är som sagt inte bara då cyklister som är glada över det här utan även gitarrister och andra som har anledning att resa med lite stort bagage då och då.
Ja, absolut. Och sen under den här par dagen då vi utredde det här, det kom fram till mig att det finns alltså en cykelarrangemang uppe i Norrland som heter Cycle for Change, och det är tänkt med det här greenhouse gases och ja, den här ozonlagret, att man gör liksom någonting från cyklister då, vi ska visa att ja, vi tar hand om miljön. Och dessvärre så har SJ ett eget lag i det här, och de transporterar sina cyklar upp till Norrland med lastbil. Och det här verkligen skjuter sig kväll i putten när man nu ska göra någonting för miljön. Men vissa hela svenska folket, nu ska vi transportera våra väskor med lastbil. Det är väldigt svagt av SJ-ledningen att tillåta det här. Nu kunde man fixa lite plats på ett eget tåg upp till Norrland om man nu ska delta i det här.
Absolut, det får bli nästa strid, hör du, Gary, eller hur?
Okej, okay. Ja.
Men, ja, jättebra. Ska du ut och cykla något nu, eller?
Ja, jag är nu i Halland nu. Jag kom hit i alla fall efter många om och men. Även om jag blev nekad på tåget, hon sen gör det klart för mig. Okej, jag som var snäll idag, för vi har inte så många personer. Så även om hon nekade mig i början, hon tillåt mig att resa med tåget. Så nu är jag nere i Laholm. Jag körde här Laholm 6 dagars. Det är en fantastisk cykelarrangemang här nere. Och nu vet jag att jag även kommer hem när det är dags att åka hem till helgen då.
Slutet gott, allting gott, och det var alltså Gary Jones som berättade det, och som vi nog alla lite till mans nu kan tacka för att det blev ordning och reda på det här med SJs regler vad det gäller specialbagage. Alltså utöver 2 rediga resväskor och ett litet handbagage så är det numera fritt fram att ta med sig till exempel en cykel i en väska. Och allt det där står att läsa om på SJs hemsida.
De måste ju underlätta för oss folk som ska cykla med sig av bagage. Man kan liksom inte tänka sig att det här ska vara någon billig flyg med bara handbagage. Folk har saker med sig. Det är när man åker mellan olika orter såklart.
Ja, men bra såklart. Jobbat där. Ja, mycket bra jobbat. På tal om att resa och cykla. Du håller ju på just nu när vi spelar in det här med det mest eminenta reseprogrammet av alla som går på tv. Jag tänker på Tour de France.
Ja, och det är ju en resa genom Frankrike år efter år, och i år så startade man ju i Holland, i Utrecht, och då fick vi ju se en hel del från det holländska landskapet naturligtvis, och sen körde vi någon etapp i Belgien också, lite i Belgien, och sen är det i Frankrike. Men det som alla som följer Tour de France alltid förundras över och imponeras över och liksom sugna till på, det är ju Pyrenéer och Alper. Det är ju enorma bilder som vi får in i våra tv-rutor. Och alla som serpentinsvängar, alla vattendrag och bergstopparna och fåglar i alla möjliga konstiga sorter som man knappt har hört talas om, som verkar vara populära eller finnas nere i, inte minst Pyrenéerna.
Jag hade ett besök tidigare på eftermiddagen. Jag stod och grillade och då hade jag ju naturligtvis dagens etapp på paddan och kollade på den. Och den här bekantingen som tittade förbi är inte ett dugg egentligen cykelintresserad, men fastnade framför bilderna på de här franska bergsbyarna och små slott.
Ja, men det är så det är. Det är många som fascineras av det där. Och inte minst jag gillar det. Man slutar aldrig att förvånas.
Och på tal om att inte sluta förvånas, jag har hållit på och plöjer en bok som jag fick här från Natur och Kultur, ett förlag som nu har gett ut en riktig sån här cykelhistoriebibel i stor pocket. Tour de France, historien om världens största cykellopp. 750 sidor.
Och det har varit fler etapper än sidor i varje fall, så allt finns ju inte med då. Så det
Nej,
finns väl att skriva lite mer då, kan jag tänka mig.
ja, det lär det göra. Fast det är intressant. Jag har kommit ungefär nu till, jag har läst ungefär halva då, så att jag har kommit till början på 60-talet. Och det var ju då egentligen som alltså Tour de France ser ut som idag, som det blev till där i början på 60-talet. Och det kan vi tacka italienarna för, läser jag här.
Okej, kan du ge lite en dropp på det där?
Ja, jo, för fram till 1961 så var det ju sådana här nationslag man körde. Och italienarna hade sunat till på det, för de hade i slutet på 50-talet börjat på med den här proffscirkusen som vi känner den, med fabriksteam och sånt här. Och de menar på, varför ska vi släppa iväg våra bästa, om så vara franska cyklister, till det där loppet i Frankrike om de inte får köra för göra reklam för de produkterna som de gör reklam för i sitt vanliga stall? Så att de hotade med att inte skicka sina bästa cyklister, de här italienska proffsstallen. Och då fick man riva upp det där med nationslag och tillåta rena fabriksteamen, om man ska säga. Proffsteam, som det ser ut idag.
Jag känner till lite grann om de där historierna, men vi är glada för att det blev så, för att det med nationslag, jag tror jag aldrig skulle ha fått så stor genomslagskraft som då, för det skulle vara svårt och liksom, idag kanske lättare, idag skulle man nog kunna prova nationslag igen, men det hade varit svårt för det länder som Sverige exempelvis, skulle vi aldrig kunna få med något lag, något slagkraftigt lag med de bästa svenska cyklisterna. Kräver ju att de kör då i internationell mix för att de ska kunna göra sig själv rättvisa där, så att för de små nationerna så var det ju inte bra med de här nationslagen, även om man då också på 50-talet mixade ihop lag och så, men fick vi inte riktigt samma sammanhållning som man kan få ett rent nationslag, kan jag tänka mig.
Nej, men du, sen kan man se en annan intressant upplysning här. Det är att 1913, det var första gången som en frivilligt mustaschlös man vann Tour de France.
Frivilligt mustaschlös.
Ja, det
Det är
hade
bra.
dykt upp mustaschlösa åkare tidigare, men de hade rakat av sig mustascherna för att de inte ville bli igenkända, för att huliganer kastade flaskor och slog ner dem och så där efter vägen, va?
När vi spelar in det här så har vi precis Simon Geschke,
ja, den första
en tysk
hipstern.
cykelförare. Ja, första hipstern att vinna etappen. Helskägg, det är ovanligt i cykelsport.
Kan han ha varit den skäggigaste etappvinnaren genom tiderna, kanske?
Jag kan ha varit, alltså åtminstone i var någorlunda modern tid, så kan jag inte minnas att det var någon så skäggprydd segrare. Och jag hoppas att inte det blir en trend. Det är inte snyggt med skägg så det är mycket när man åker cykel eller snor och elände. Nej, tack.
Nej, alltså redan 1913 så skrev man om det där, att poängen med att inte ha massa hår i ansiktet när man åker cykel, det är just att det är lättare att dricka, få i sig vätska och mat, och det blir inte så mycket snor som kladdar ner överallt.
Redan då, för över 100 år sedan, han fattade
Och
det.
redan då
1913.
rakade de benen, för övrigt.
Ja, redan då. 1913 för övrigt, om du tittar i boken där, så tror jag nog faktiskt att det var första året de hade ett etappmål utanför Frankrike, i Genève. Kan det stämma?
Vi ska bläddra
Ja.
fram här, får vi se.
Du
1930, jag bläddrar i boken här.
bläddrar i boken. Ja. Tävlingen kördes för första gången 1903.
Mm.
Och sen har det varit uppehåll då under krigen, de stora krigen har det varit uppehåll. Sen har det gått i en följd.
Just det. Just det där med etappmålet står ingenting, alltså i den här lilla sammanfattningen. Jag orkar inte läsa hela kapitlet nu. Däremot så
Nej.
var det första gången som rutten gick motsols, alltså västerut från Paris.
Okej, okay. Ja, men det är bra om det inte stod i det, för då kan vi skriva en annan bok då, om
Eller
etappmålet
hur?
utanför Frankrike.
Saker du inte visste.
och som du inte kanske behöver veta heller. Du, dina Kalmar-äventyr då? Har du varit där och cyklat på länge eller?
Nej, nu har jag inte varit där och cyklat sen i maj månad. Så att, och jag vet inte om jag ska tillbaka och cykla i Kalmar någon mer.
Nej,
det är inte riktigt klart än. Jag är sån här free agent, som det heter. Okay. Så att,
men vi kan väl berätta för er som lyssnar här att du sitter ju i en egen studio idag. En riktig radiostudio. Sveriges minsta kanske.
Ja, det lär nog vara absolut en av de minsta i Sverige och nog en av de nyaste också. Jag har ju byggt en egen radiostudio, en sån här attefallsstuga som det heter. 25 kvadratmeter.
Och direkt på tomten, så du har bara liksom 10 meter från ytterdörren. Kanske lite mer, 15 meter mellan dörrarna.
Mm, ungefär så. Mm. Ja, men det känns jätteläckert.
Ja, och du producerar ju inte bara cykelradion, utan du kör ju, det är ju kanske det minsta du gör, hörde jag på att säga. Du gör massvis med radioprogram. Hur ofta är du i...
Ja, så jag gör det här. Jennebo Radio sänder ju live varje onsdag kväll, och när det inte är sommar så är det ju måndag morgnar och kanske ytterligare någon morgon i veckan, och det kan nog bli ännu mer nu under hösten. Så det blir några timmar i veckan.
Du kan lyssna på Jennebo Radio, men det är ett allmänt radioprogram. Det kan handla om vad tusan som helst då, va?
Absolut, det kan det göra. Absolut. Mm. Det finns inga regler där.
Nej, det kan vara en brygga som är trasig eller någon världskris som är på antagande eller någonting.
Ungefär så. Och så spelar vi jag spelar mycket musik i det programmet också, kan jag säga.
Ja, vi har väl musik i det här programmet också, Söker Radio.
Ja, det har vi. Det har vi definitivt. Jag tänkte ska köra en konstig låt.
Det brukar vi aldrig göra.
Nej, det gör vi aldrig. Men du, då ska du föra en låt som handlar om ett... alltså, i Örebro så finns det ju... Det finns ett fotbollslag som är känt för att de spelar i gula tröjor. Men det fanns ett annat lag som också var känt för att de spelade i gula tröjor. Men de höll på sommaren var de svartvita. Och på vintern var de gulsvarta.
I Örebro, eller?
I Örebro. Det där fotbollslaget i gula tröjor, det var ju BK Forward. Eller
ja,
BK
det
forward.
Visste jag. Ja.
Mm. Men det andra laget som var gulsvarta på vintern och svartvita på sommaren.
Ja, det var ÖSK.
Ja, men precis. Och nu ska du få en låt, jag tror inte du har hört den här. Alltså, ÖSK Bandys supporterlåt från 1973. 72.
Då var de rätt,
77.
Då var de rätt bra, Örebro.
Ja, de var hyfsat bra, men låten vet du tusan.
Vi lyssnar.
Heja grabbar, friskt humör. Det är det som susen gör. ÖSK. I skolstan Örebro vi har klubbar utan många slag. Men en sak är ganska klar. ÖSK är bästa gänget vårt. Humör är jämt i topp. När vi gör på plan entré, bara kriga ångan upp, är vårt fasbrott passar det. Heja grabbar, friskt humör, i ÖSK den ramsan susen gör. Och vår publik upp på ballen är alltid med oss, när de på ängen och seger vi slåss. Vi i med och motgång har, dock alltid vårt humör i gott förvar. Laget det ska om, hej! I tabellen stopp, hej! ÖSK ska vinna. Om du är en idrottsgrabb med den rätta takten i, vill vi sträcka dig vår lapp. Och vi hälsar dig välkommen här i vårt kamratgäng, får ingen sura miner ha. Men om det mot pipan går, heja ramsan fram vi tar. Heja grabbar, friskt humör, i ÖSK den ramsan susen gör. Och vår publik upp på ballen är alltid med oss, när om poängen och seger vi slåss. Vi i med och motgång har, dock alltid vårt humör i gott förvar. Det gula laget det ska om, hej! I tabellen stopp, hej! ÖSK ska vinna. Heja grabbar, friskt humör, i ÖSK den ramsan susen gör. Och vår publik upp på ballen är alltid med oss, är om poängen och och seger vi slåss. Vi i med och motgång har dock alltid vårt humör i gott förvar. Det gula laget det ska om, hej, i tabellen stång, hej. ÖSK ska vinna, ÖSK har vunnit.
Ja, det där var Svartå Expressen.
Vad heter de, sa du?
Svartå Expressen.
Svartå Expressen, ja.
Mm, var en järnvägslinje som fanns. Som numera är cykelbana delvis.
Ja, det körde jag. Jag har kört 2 gånger i sommar på den där. Mm. Den är inte rolig kan jag säga. Men den bär svagt ut för om man kommer från Garphyttehållet. Alltså, då går den om vinden är i ryggen. Det är ingen roligt att ha motvind på den heller.
Nej, det är ganska rakt då också.
Ja, ganska. Det är spikrakt. Från Latar på en till Kärrund så är det bara en lång, lång rak sträcka. Det är någon mil som du inte svänger en millimeter på. Mm. Lite upp och ner kan det vara, men det är inte mycket upp och ner där.
Men du, den är den...
Du, Thomas.
Ja.
Du, när vi kör nästa program, då kommer du också kunna redovisa lite klassisk cykelåkning.
Ja.
Du ska ju verkligen på lite minisemester här nu, va? Det är mini, men hur länge blir det borta? 8-10 dagar kanske?
Ja, ungefär sådär. 8-10 dagar. Mm.
Du ska ju till Monte Catini Terme.
Yes.
Ja, och där har du aldrig varit förut.
Jag har aldrig varit där förut. Jag har ju varit i Florens i och för sig då, när det var cykel-VM. Men det var ju ett speciellt äventyr. Här blir ju mer, vi ska stanna och bo på hotell där några dagar, hustrun och jag. Och eftersom jag numera har uppgraderat mig från en Mini Cooper till en skåpbil så får jag med mig cykeln.
Perfekt. Och där har jag varit många gånger, i Monsumano eller Cintolese. De ligger ju på, liksom hänger ihop de här tre... Att Monte Catini Terme är liksom staden och så Monsumano är en by och den lilla byn utanför Monsumano, det är Cintolese. Där bodde ju för övrigt Bernt Johansson under sin hela professionella cykelkarriär som sträckte sig från 77 till 81. Och då bodde han just där Cintolese. Så därför kommer du på klassisk mark nu. Och där, inte långt därifrån, så finns det en serpentinbacke som heter San Baronto. Där kryllar det av cyklister som är i din och min yngre. Men det som är så häftigt med den här San Baronto, det är att den är precis som en sån här stor alpstigning med mängder av serpentinsvängar, men det lutar bara svagt uppför. Alla känner sig som Tour de France-cyklister. Den måste du köra.
Det ska jag absolut göra, då ska jag recensera den i nästa avsnitt sen.
Ja, precis. San Baronto-backen med Thomas Jennebo. Ja, det blir perfekt. Och när du kommer till toppen, det är 2 vägar att välja på. Antingen svänger du höger ner till Lamporecchio eller så kör du rakt fram. Då kommer du till Vinci. Och Vinci, det är ju han för Leonardo. Och skulle du stöta på honom så gör ett inslag med honom också.
Jag lovar.
Ja, det var lätt att lova. Ja. Du, vi har ju haft en lyssnartävling.
Ja, det har vi.
Den var lite knepig. Det var en googlingsfråga. Jag hade ju en lång historia. Jag berättade där om cyklister till höger och vänster. Och det var branden i Västmanland som vi började det med. Ursäkta det. Men hur som helst så hade jag ju tänkt mig ett svar på den där frågan.
Ja.
Jag tänkt mig på de flesta frågor. Och vi har fått lite olika svar. Det var ju en cyklist vi sökte. En som blev en duktig proffscyklist. Och svaret vi sökte, det var ju Patrik Serra i den här frågan. Men många har ju svarat Marie Höljer och någon har svarat kanske Jonas Ahlstrand, vill jag minnas. Men han är ju nutida, medan Marie och Patrik var ju på 80-talet. Så rätt svar var ju Patrik Serra. Och den här gången så är inte tombolan överfylld, för det var lite väl svår fråga, misstänker jag. Så
har du
dragit igång tombolan?
Jag har dragit igång tombolan och den behövde inte snurra så det är jättemånga varv heller, för nu skulle säga pling! Och utfaller en lapp där det står, svaret är Patrik Serra. Det är Tony Karlström som startade sin cykelkarriär samtidigt med Patrik Serra. Hösten 1975 kom Palle Munter och Alf Segersäll på besök till Bäckhammarskolan för att prata cykel. Ramnäs CK hade precis bildats så det var bara att fixa en racer. Det var Tony Karlström som berättade detta och han vinner då en tröja på det.
Ja, det gör jag. En cykeltröja från cykelraden.se. Jättehäftigt och grattis till den. Och Palle Munter, det var ju min ungdomstränare också. Vet du. Palle, han bodde ju liksom där i det här Virsborg, liksom där man hade stoppet för branden. Där fick man inte åka bil längre. Och sen, och Ramnes låg liksom 15 km söder om det, om Virsbo, och sen så Fagersta där jag uppväxt, och 20 km norr om. Så han åkte mellan där mellan klubbarna och tränade oss cyklister. Jag var en riktig ledare där.
Ja, häftigt. Mm. Ja, har du tänkt ut någon ny fråga nu då? Till den 42?
Ja, men den kommer här. Bara jag får tänka lite så ramlar den upp här. Men medan jag tänker så kanske vi kan spela någon mer låt. Ska vi ta något lite mer med sommaranknytning den här gången kanske? Än den där bandulåten från Örebro. Ja, jag tror inte det blir ingen hit i år heller.
Nej, vi skulle kunna spela baksidan. Nej, vi gör inte. Vi tar en riktig sommarlåt. Det kommer.
Det sjunger några ungar på Karl Johan. De låter starka och fina som bara ungar kan. Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell. En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll. Över mitt huvud svävar en kolsvart gam. I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam. Och jag är trött och tveksam, men deras sång är glad. Om inga ungar funnits så slutar jag. Min dam har språket slinter i vissa fall. På grund av snö som blöter fast den är kall. Storsaker i skidåkning har också skärm. Gnid in ditt skinn med nässlor så blir du värd. Men det ska vara nästor från vikens kant. Och inga snea nästor från ruinens brant. Bevara oss från dem som dessa salu får. Oss och de glada ungarna här utanför. När inga ungar längre finns är allting slut. Vad är det då för mening om man står ut? Visst har det blivit kaos i tidens lopp. Men så länge det finns ungar så finns det hopp.
Där, då är bandylåten glömd och förlåten, får man väl hoppas. Och mer sommarlåten så här blir det ju inte. Det här kan ingen klaga på, även om den hette Turistens klagan. Cornelis Vreeswijk känner du väl igen. Och nu är det tävling, Adamsson.
Alla ni som cyklar, ni vet, ni känner på var man än befinner sig, så känner man sig nästan alltid lite osäker när man är ute på vägen. Och det där är ju inget nytt fenomen. Det har man ju känt sedan urminnes tider, höll jag på att säga. Eller åtminstone sedan cykeln blev liksom mer vanlig. Att cyklister och bilister har haft liksom historiskt också lite svårt att samsas om vägen. Och för att liksom råda bot på det så har man ju gjort massa olika försök, och man har ju cykelbanor och så här. Men innan det började dyka upp, och nu har man ju dessutom reflexvästar som har syns, så att man gör sig själv uppmärksam för bilister att man finns. Men det var ju så att fanns en kille i Nacka som heter Bengt Lindgren. Han hade ju liksom bestämt sig för, det var på tidigt 60-tal, att han ville helt enkelt liksom hjälpa cyklisterna att synas, så att inte bilisterna kom så nära. Så han tillverkade, uppfann, vad man kallar en avvisarpinne. Den här Bengt Lindgren-Nacka, det här var 1963. Men sen kom liksom den att marknadsföra av en journalist som heter Gösta Olén i tidningen Expressen. Och frågan den här gången är, vad kom den att få heta, den här avvisarpinnen som Bengt Lindgren uppfann 1963, som har satt med fördel på pakethållaren bak och vek ut. Det är alltså den här lyssnarfrågan för det 42:a programmet i cykelradion.se.
Och kan man det där svaret så skickar man det till redaktionen cykelradion.se.
Så, vad bra. Det har ni att bita i. Ni yngre, ni äldre tar det där som ett skott, misstänker jag. Har du haft en sån någon gång, en avvisarpinne?
Nej, jag har inte det. Jag har inte det. Men alltså, frågan är om inte jag önskade mig en sån en gång. Det var lite fränt i några kretsar när jag var sådär i 10-årsåldern att ha såna.
Ja, ja.
Annars var det ju mest den vuxna delen av befolkningen som åkte omkring med den där typen av utrustning.
Avvisarpinne. Ja, det var häftigt namn på, som han hade. Men det kommer ett ännu bättre namn. Det är det ni ska svara på den här gången. Så, vi har ju vår tjej som är ute och söker där i Cykelradions tjänst. Runt om i världen, runt jorden skulle hon söka. Vi hade ju en grej med henne när hon var i Hallsberg i mars månad. Och sen har vi väl lyckats få tag på henne. Det är lite svårt. Det är inte så lätt att hålla kontakten, eller va?
Nej, det är ju inte det. Det är ju lite spridda skurar med de kontakterna också. Eftersom hon oftast befinner sig numera i... ja, men långt borta från uppkopplingar och allt annat. Fredrika Ek då, från utanför Sundsvall. Som när jag pratade med henne för några veckor sedan. Då hade hon precis lämnat Europa. Eller hon var liksom med ett hjul i varje världsdel, både i Asien och Europa. Hon var alltså i Istanbul, som ligger då på gränsen.
Ja. Och, det kan vara tufft att cykla där.
Ja, hon kommer att berätta lite om hur det var att cykla in i Istanbul och så här. Och där var hon då för att förbereda sig för det riktiga äventyret som börjar. Så att just nu när vi spelar in det här, då är hon någonstans i Iran. Så att jag hoppas att vi får kontakt med henne till nästa avsnitt igen och får höra lite mer uppdaterat vad hon är. Men, så här lät i alla fall för några veckor sedan när jag pratade med henne då direkt från Istanbul.
Slutstationen är för Europa.
Och hur känns det då?
Det känns ganska absurt faktiskt. Nu är jag liksom i en helt annan värld än hemma. Och tanken på att jag har trampat mig hit på eget bevåg är lite svindlande ibland.
Så vi har ju följt dig och det tog lite tid då från den här första när vi träffades i Hallsberg, du och jag, och fikade till det att vi kunde lägga ut den här intervjun då. För det tog tid när vi fick till ett nytt avsnitt av Cykelradion. Och vi pratade om det, Anders och jag, i förra avsnittet, att medan vi har gått omkring i våran vardag och lunkat på och inte gjort något särskilt, så har du då lyckats cykla genom hela Europa. Alltså, hur är din känsla inför det där att det ändå en hel världsdel liksom har avverkat?
Ja. Varje dag är ju liksom ändå en liten lagom cykeltur, känns det som. Men sen lägger man dem på hög och jag får ju fortsätta hela tiden där jag slutade. Så sakta men säkert har man ju sett på kartan att jag faktiskt tar mig någonstans. Och nu börjar det ju bli lite bra siffror och man kan säga land nummer 13 nu. Så det känns rätt coolt faktiskt. Jättekul.
Hur långt cyklar du per dag ungefär?
Jag cyklar inte alla dagar, men jag tror att jag har väl ett snitt kring 8-9 mil någonting de dagarna när jag väl sitter i sadeln.
Det var ju som sagt, när vi träffades då senast, när resan precis var påbörjad, då var det ändå en hel del frågetecken om hur saker och ting skulle fungera och hur det skulle gå och så. Men alltså, om vi försöker bena upp en del grejer då, det jag tänker och många andra med mig när man är ute och cyklar så här, det är ju hur funkar kroppen efter så här pass lång tid nu då?
Kroppen har varit med mig hur bra som helst sen start faktiskt. När jag väl, precis från början, då tyckte jag att det kändes liksom, jag kom inte riktigt ihåg att var det så här tufft att cykla. För jag hade ju liksom inne minnena från förra resan, när man redan var inne i de här långa dagarna på cykeln. Så från början, första veckan, då tyckte jag slet jag på ganska bra, trots att det är förhållandevis väldigt enkel cykling hemma. Sen snabbt så vänjer man ju sig vid belastningen som det ändå är och jag har inte haft några problem med någon krämpor eller sådär, utan det är ju mest att ja, men nu har man fått upp konditionen på med långa dagar, och nu börjar det bli ganska varmt också, så det är väl det som blir lite tufft nu att klara värmen.
Mm. En annan grej som man tänker på och så här, det är ju trafiken. Hur funkar det med det?
Nu kanske det blir lite ljud här. Jo, nej, men trafiken är ju såklart en grej. Det som är väldigt skönt är att det sakta men säkert har byggts upp och förändrats i trafiken. Hade jag flygit ner till Istanbul nu och satt mig och cyklat, startat här, då hade jag känns det knappt att man hade överlevt första dagen. Men man lär sig ju mer och mer. Jag tycker nu har jag bra erfarenhet att cykla i Europa. Det är väl, ja, men 20 länder totalt som jag har cyklat igenom här. Så, men speciellt här, cykla in i Istanbul var verkligen en upplevelse trafikmässigt. Och så nu gäller det ju att ha ett annat fokus på vägarna.
Jag har förstått också att det var lite, för jag följde dig på Instagram och så, att det var lite skräckblandad förtjusning när du närmade dig Istanbul för hur det skulle gå det där.
Ja, alltså det är ju en hel vetenskap inom den här lilla cykelcommunityn som ändå finns. Hur man antingen tar sig in eller ut ur vissa städer, varav Istanbul absolut är en av de mest diskuterade och debatterade och omtalade städerna att försöka ta sig in i. Det är ju kring 15 miljoner människor någonting som bor här, så det är ganska naturligt att det kaos är väl ett rätt milt ord för hur det ser ut.
Men nu har du varit i Istanbul still där en vecka, men nu är du på väg på nästa etapp kan man säga. Vad har du gjort under den här veckan i Istanbul?
Den här veckan i Istanbul har jag väl varit 50% vanlig turist och 50% har sprungit runt på konsulat för att få fram mina visumansökningar och fixa cykeln, fixa lite små grejer med utrustningen och sådär. Nu här har jag ju allting jag behöver tillgängligt, och sen ganska snabbt nu när jag rör mig österut i Turkiet så kommer det bli längre mellan samhällena och betydligt mindre utbud på allt egentligen. Och ännu mer sen då i Centralasien. Så jag har försökt förbereda mig liksom så att alla grejer, kroppen och pappersarbete kommer det bli mycket nu med visum och sådär. Att jag är redo för Asien.
Mm. Du säger att du har fixat cykeln. Vad har du gjort med den då?
Ja, framförallt kanske har jag bytt till ett par bredare däck. Jag har haft i alla fall 95% minst asfalterad väg genom Europa och bra förhållanden. Så nu kommer det ju vara betydligt mer grus, sämre väglag överhuvudtaget. Så för att klara av de här bergspassen och icke-asfalterade vägarna framöver så behöver man ju däck som klarar uppgiften. Sen har jag bytt kedja. Lite små pyssel sådär.
Så nu är både du och cykeln redo för Asien?
Ja, det känns så. Mm. Så får man väl se hur det blir i praktiken. Men sista dagarna har jag gått och trampat här. Det känns en vecka stillastående blev lite mycket. Så nu är jag ivrig på att få komma ut på vägarna igen och fortsätta röra mig.
Ja. Är det fortsatt så att du cyklar helt solo?
Vi får se lite hur det blir nu i östra Turkiet. Jag kommer följa Svarta havet, kusten, ganska mycket. Och de flesta som cyklar i Turkiet tar samma tur. Så nu blir det lite trafik i alla fall på de resande cyklisterna. Så det som är lite synd är att de flesta man möter är de som kommer i andra riktningen.
Okay.
Jag har nu under veckan här också så har jag sett till att möta upp med de som kommer som också är iväg på turer. Så nu blir det nog en del dagar och veckor i sällskap med andra. Det känns kul.
Mm. Ja, nej, men du, som sagt, man kan ju följa din resa då. Dels via cykelradion så här, och så uppdaterar du relativt regelbundet i alla fall både Instagram och den här bloggen som du har.
Ja, precis. Jag delar ju resan på min hemsida www.thebikeramble.com och under samma namn på Facebook och Instagram. Så jag försöker få se lite hur det blir med internetuppkopplingen nu, men jag gör mitt bästa för att dela med mig av det som händer.
Mm, och vi lägger upp länkar också på Cykelradions hemsida så man kan hitta dig den vägen då. Och så får vi väl önska lycka till nu på den fortsatta färden.
Tack ska du ha. Kan jag behöva nu kanske, det blir lite spännande till slut.
Känns det nu som att äventyret börjar på riktigt på något sätt?
Jo, men faktiskt gör det. Än så länge så har det varit kanske, men från min egen del så blir det ju från början mycket fokus på själva cyklingen. Att det är liksom den fysiska utmaningen, att det är det man ska klara av. Mer och mer nu, och speciellt efter Istanbul så kommer ju cykling kan man ju nu. Nu blir det absolut större skillnader kulturmässigt och även med vädret, 10 grader till i alla fall som ska till under dagtid. Och även en sån grej som att jag hittills har haft relativt enkelt i alla fall att ta mig fram med engelska. Nu blir det ju kroppsspråk fullt ut och så det blir mer mentala grejer nu som kommer bli huvudfokus. Och det har jag sett fram emot väldigt mycket.
Ja, vilket äventyr, Anders.
Ja, du, man önskar ibland att man vore just hon då, va? Att man gjorde något sånt där extra. Jag tror nästan alla när en dröm om att göra ett riktigt äventyr. Men det är ytterst få som mäktar med det. Mm. Det låter ju spännande, åtminstone när man sitter på ett hotellrum i Borlänge och regnet smattrar på rutan.
Ja, alltså jag fick lite lust till ett sånt här gripbart äventyr. Det var också bara här om veckan så såg jag någon så helt oväntat en lite avlägsen bekantskap skickade ett meddelande på Facebook att den och en person till just nu hade börjat sin resa till Stockholm på cykel från Kiruna. Och jag visste inte ens att den här personen cyklade, kan jag säga. Men det var också en sån här dröm som den hade haft i många, många år att göra den här cykelturen. Så de hade tagit sig upp till Kiruna med tåg och så. Och cyklarna hade de tagit med sig. Och sen så och packväskor och grejer. Och sen var det bara att trampa hem till Stockholm.
Häftigt, ja.
Det är häftigt.
Det är häftigt också. Jo, men man kan göra ganska mycket så att säga om man har tiden.
Ja.
Att disponera på egen hand.
Det är väl egentligen det som är det stora hindret, tror jag, för många av oss, som gör att man inte liksom kommer sig för med det där äventyret. Som kanske inte då behöver vara jorden runt, utan det funkar att göra landskapet runt, om man så vill.
Precis, men det gäller att vara försiktig. Det finns ju det finns ingen cykelbana från Kiruna till Stockholm, eller? Finns det?
Nej, det är nog bara korta bitar. De har förresten anlagt de första cykelbanorna i Nordkorea nu, har sett. Så att det med cyklingen och tanken på säkerheten, den sprider sig världen över.
Ja, Sydkorea är ju efter alla floder och allting. Där finns det cykelbanor, inte alla ska jag inte säga, men väldigt många i varje fall.
Ja.
Mil efter mil och perfekt asfalt också.
Ja. Men du cyklar ju en del på cykelbanor när du pendlar i Örebro.
Oja, varje dag.
Har du tänkt på om det är mest män eller kvinnor som du möter? Eller cyklar om?
Jag tror nog att det är mest kvinnor.
Ja, då är det ett gott betyg åt den cykelbanan. För jag läste precis nu här, någon timme innan vi gör den inspelningen, i The Guardian om tillståndet på de brittiska cykelbanorna. Och då är det en forskare som har kollat på vad är det för människor som cyklar på cykelbanorna. Och då visade det sig att på en stor andel av de brittiska cykelbanorna så är det mest män som cyklar.
Okej.
Okay. Och sen har han jämfört då med hur det ser ut i Holland och Danmark. Där är majoriteten cyklister på cykelbanorna kvinnor. Och så har man då kollat, vad skiljer de här cykelvägarna åt då? Kan det vara någonting i själva infrastrukturen som påverkar det här? Och slutsatsen är att ju säkrare en cykelbana är, alltså ju mer avgränsad den är från annan trafik, desto fler kvinnor och personer över 65 cyklar på den.
Ja.
Så cykelbanor som mest befolkas av män, det är också de osäkraste cykelbanorna. Och det är inte för att det är män som cyklar på dem, utan därför att de är inte fullkomligt bra byggda, så kan man säga. Det är slutsatsen.
Okej. Ja, vilken slutsats. Men då får vi hoppas på att det blir riktigt bra avskilda cykelbanor. Inte för att det måste vara mest kvinnor, men det vore ju naturligtvis bra om det var flera sådana cykelbanor.
Ja, och de...
Det kan kännas mer trygga.
Ja, och tanken är att man i Storbritannien ska börja använda sig av den här statistiken för att kolla på vilka cykelbanor behöver vi förbättra i första hand av de som finns redan.
Mm.
Och vilka funkar? Jo, ett bra sätt att se, är det kvinnor och personer över 65 som använder cykelbanorna, då funkar de, då är de säkra. Det är intressant, tycker jag. Jättespännande. Mm.
Härligt. Intressant och det är bra. Och vi här på cykelradion.se, vi driver ju också det här lite grann om att det ska bli mer cykelbanor och säkrare trafik. Och jag har startat en grupp i hela mitt liv på Facebook. Lagstadgan om 1,5 meter heter den här gruppen. Är du med där, Thomas?
Nej, det är jag inte, men jag ska gå med nu, känner jag.
Ja, du får gå med. Liksom, lagstadgan. Stadgan om 1,5 meter för våra liv. Det är alltså som man har i många andra länder, eller ett antal länder ska vi säga. Så ska man vara 1,5 meter från cyklisten när man passerar den. Sen vet man ju att det finns dårar, kommer det alltid att finnas. Men de allra flesta är ju faktiskt laglydiga och bra trafikanter. Så de håller då ut 1,5 meter från att kanske tidigare hållit 1 meter. Då, så då känner vi oss lite säkrare. Så det är bra.
Mm. Var hittar man den där gruppen?
Ja, det går man in på Facebook. Då måste man vara med på Facebook. Och sen ska jag, då måste jag ju titta här liksom. Det blir svårt för mig här, Thomas.
En tävling. Du kan vinna, du kan vinna en tröja om du svarar rätt på det här.
Oj, det gick lite segt mitt internet här. Men den heter ju så här, den här. Sök efter person, platser eller saker. Där skriver man lagstadga 1,5 meter.
Okej.
Ja, och då ska jag se hur många medlemmar vi hittills har blivit där. Och sen kan man lägga ner lägga bilder och grejer. Och det är många som har lagt det. Det är reflexvästar med, som det är bilder på en bil och en cyklist. Och sen står det 1,5 meter emellan. Och det är många bra tips där. Vet du? Inte minst för den här radion. Så vi kan ju få mycket. Vi är 621 medlemmar faktiskt. Ja. Vi gnetar på.
Ja, men jag ska gå med där direkt när jag är klar här.
Ja, bra det.
Ja.
Låter perfekt det.
Ja, då kan vi få höra nästa avsnitt då, hur många fler medlemmar det är.
Okej, då måste vi hålla på att 621 eller annars får vi då lyssna tillbaka precis innan hur många vi var nu då.
Ja.
Sen kan vi ju gå ut med en efterlysning lite grann, tänker jag, lite grann här bland er som lyssnar. Alltså, vi har ju hållit på nu, gjort 42 program och jag vet inte vad prislappen på det här har varit för oss. Förutom att vi har fruktansvärt trevligt så har vi nått ut till väldigt mycket människor, det har vi förstått. Det ser vi på alla svar vi får och på frågor och sånt som kommer och vi kan räkna lite grann på... hur många träffar vi har på cykelradion.se. Men lika fullt så är vi beroende av, ska vi kunna hålla på det så måste vi ha in några kronor i varje fall så att vi kan ha en redaktionsfest en gång om året eller något. Så är det någon av er där ute som känner att någon som skulle kunna tänka sig att vara bli lite delaktig i det här genom att synas eller pratas om så är vi tacksamma för det såklart.
Absolut, och man kan använda samma adress där som när man skickar in tävlingssvar. Redaktionen @cykelradion.se.
Mm, så hittar vi det i så fall. Du, kanske dags att börja runda av.
Jag tror det, jag ska putsa lite på cykeln så att den är snygg nu när jag ska till Italien och cykla.
Ja, och jag ska försöka pumpa med en handpump mitt bakdäck här som det var, tyckte var lite, så började jag pumpa och det bara försvann luft hela tiden. Så just nu har jag ingen luft alls i bakdäcket. Det blir nattens äventyr där. Roligare än så blir det inte.
Okej. Ja, men då önskar vi varandra god tur då. Så hörs vi när det är dags för 43an, helt enkelt.
Ja, kör vi. Ha det fint, hej.
Ha det, hej.